Det här är en podd från Svenska Yle.
I veckan kom beskedet att Donald Trump tills vidare är avstängd från Facebook. Jonas Ljungar, vem är glad och vem är ledsen över det här?
Nå, de som är ledsna är säkert de som svär i yttrandefrihetens namn, det vill säga de som betraktar det här som åsiktsförtryck och censur. Och de som är glada, så det är väl de som tycker att det inte var en dag för tidigt att Facebook tog sitt ansvar och drog någon slags gräns för vad man får säga på den här plattformen.
Sen kravallerna i januari på Kapitolium, som är USAs parlamentskomplex, så har USAs förra president alltså varit portad från Facebook. Och det här beslutet förlängdes nyligen på obestämd tid. Och som Jonas säger, så har det här skapat en debatt mellan yttrandefrihet och sådana som vill försvara dem som de anser att Donald Trump kränker. Det här är Nyhetspodden. Jag heter Simon Karlsson och dagens gäst är Svenska Yles innehållschef med ansvar för journalistik och etik, Jonas Ljungar. Men Jonas, det är väl egentligen så att Donald Trump inte är det viktiga, det är inte stora problemet här, utan det som det egentligen handlar om är att det är lite problematiskt att några sociala mediejättar dominerar vår vardag och bestämmer vad man får säga och vad man får ta del av.
Precis. Fokus ligger ju ganska mycket nu förstås på Trump av ganska givna skäl, därför att han är ju en sån här färgstark typ som har dominerat så mycket av offentligheten på senare år. Så därför har det här fallet nu blivit liksom på något sätt en sån här vattendelare. Men i grund och botten just handlar det, precis som du säger, om de här amerikanska, kommersiellt drivna amerikanska IT-jättarnas enorma makt över egentligen allt vad vi gör idag. Kommunikation, hur vi umgås med varandra, vad vi gör våra affärer och så vidare och så vidare. Och de är ju faktiskt bara några få bolag.
Ja, du använder ordet makt och dit vill jag också komma. Vill du lite förklara vad det är egentligen för all sorts makt som de har, de här IT-jättarna?
Man behöver ju bara liksom betrakta sitt eget vardagsliv och hur mycket man de facto är i händerna på sådana bolag som Google eller Facebook för den delen, eller en yngre generation, låt oss säga Instagram eller Apple eller TikTok och sådana andra sociala mediejättar. Det vill säga det att vår interaktion mellan varandra, hur vi umgås, hur vi saluför och hur vi marknadsförs grejer, hur vi köper grejer, hur vi tar reda på saker och ting, hur information sprids, vilken information som sprids, vilken information vi får i våra respektive flöden. Det här är ju ett IT-imperium som har sina tentakler liksom in i varje aspekt av vårt liv, kan man väl säga. Man kunde tala väldigt länge om det, hur mycket makt och inflytande de här bolagen de facto har.
Och tydligt blir det ju om man ser på vissa länder där den här makten har lett till att det sprider sig så kallade fake news kanske, och som kan leda till våld till exempel, eller hur?
Visst, jag menar Facebook eller WhatsApp eller Twitter för den delen har ju använts alltså som ett instrument för att nå ut i de stora massorna med ofta ganska hatiska budskap, där det är liksom en sån här häxkittel av all möjliga desinformation, av coronalögner, av politisk propaganda, av hatpropaganda och allt möjligt. Och det är ju ganska fjärran, åtminstone för Facebooks del, från det som var Facebooks ursprungliga affärsidé, det vill säga en sån här ganska kanske naiv föreställning om att det här är nog bara ett sätt att föra samman folk och att man ska kunna dela sina minnen och sina upplevelser med sina kompisar. Men vi är ganska långt därifrån idag, tyvärr.
Till exempel så har sociala medier lägger som grund för våldsamheter i Sri Lanka och Myanmar bland annat och många andra länder. Och nu då kanske det som fick mest uppmärksamhet då det i Washington den 6 januari eskalerade till våld. Var det någon slags brytningspunkt då för Facebook att medge vad man har för makt?
Alltså den här pressen har ju funnits på Facebook i åratal. Facebook har ju väldigt länge hävdat i sten att vi är bara en plattform. Vi kan inte ställas till svars för det som våra användare lägger ut och postar på sina Facebook-konton. Att vi är bara liksom en teknisk distributionsplattform. Och det är ju väldigt långt ifrån sanningen idag. Så den här pressen har varit på Facebook att hej, ni måste ta ert ansvar. Att förstår ni inte hur den plattformen används för att uppvigla till hat och våld och allt möjligt annat, och hur mycket falsk information som sprids på det här. Så visst, så det är kanske en symbolisk jag ska inte säga en slutpunkt, men nog en sån här, kan säga en mellanstation på vägen mot kanske en större reglering av de här sociala mediejättarna. Det är klart, och som jag sa redan i början, Trump är ju liksom på något sätt ett så, han är det givna stora exemplet, därför att han hade ju den här plattformen i sin hand väldigt länge. Han kunde via Twitter helt enkelt skapa samtalsämnen på några sekunder. Det var hans medieplattform där han kunde nå 85 miljoner användare på en och samma gång och liksom styra nyhetsagendan den vägen. Så visst, det var nog på något sätt en sån här liksom droppen som fick bägaren att rinna över, kan man väl säga, det här beslutet kring Trump.
Så om vi nu pratar om Facebook, men det här gäller förstås också andra sociala medier, så de styrs ganska långt av algoritmer, och de här algoritmerna vill att vi reagerar och vill att vi engagerar oss starkt. Är det här någonting som Facebook nu då, i och med att man gör ett exempel av Trump, kommer att ta mer ansvar för att gå över sina algoritmer och göra dem mindre irrationella, kanske från en så här civiliserad debattsynvinkel?
No, för det första så är det ju inte Facebook, alltså bolaget självt, som har tagit det här beslutet gällande Trump, eller för den delen andra sådana beslut, utan det är ju någonting som de har outsourcat eller påfört en sån här tillsynsråd, en slags högsta domstol, ett etiskt råd bestående av oberoende experter. Så det är inte bolaget som har tagit sitt ansvar, utan de gör det via det här rådet, och det tycker jag är en viktig nyans här i sammanhanget. Jag tror inte kanske att det här faller i sig, alltså det här är ju en pågående debatt där trycket blir större och större för varje dag som går, i och med att det är inte bara Trump utan alla möjliga andra politiker också som har liksom fått vädra morgonluft och insett att sociala medier är ett ganska behändigt sätt att nå ut till stora massor och uppvigla stora massor och använda det som ett sånt här ett sätt att nå förbi de här etablerade journalisterna, etablerade medierna. Men det återstår nog att se att får det här någon liksom bestående konsekvenser. Jag menar, nu har ju till exempel det här rådet sagt att det här beslutet måste revideras om ett halvt år. Mm. Att man kan inte så här bara för hur länge som helst stänga ut Trump, utan man måste liksom se över det här beslutet. Så det återstår ju att se, det sista ordet är inte sagt i den här tvisten, absolut inte.
No, när vi nu pratar om att det är några få bolag som har den här makten, så vi pratar ju om Facebook, dit inte bara Facebook hör, utan Facebook äger ju också Instagram och WhatsApp. Sen så har vi nämnt TikTok som ägs av ett kinesiskt företag, YouTube ägs av Google. Google är ju också den största informationskällan, eller första steget för största delen av världen i det här skedet. Och så Twitter har vi nämnt, och sen finns det ju också Snapchat, där det ändå finns vissa sådana här informationskanaler i den appen. Och en eller flera ur den här kvintetten då kontrollerar vårt informationsflöde och vad vi pratar om. Man kan ju också nämna att vi på Svenska Yle använder ju Facebook en hel del. Delvis lite för att vi kanske måste, för att det är där den här informationen rör sig, det är där folk hittar innehåll. Men vad har det för skillnad för mig som finländare? Om jag nu får det innehåll som jag tycker att jag vill ha, ska jag då bry mitt lilla huvud om vad Facebook riktigt håller på med, om det nu inte skadar mig just nu?
Alltså det viktiga och det problematiska i sammanhanget är ju det som du redan nämnde tidigare, det vill säga det här med engagemang och känslor och vad som den här algoritmen som visar, vad vi som styr, alltså vad vi ser i våra respektive flöden. Och där är det ju känslodrivet. Det är ju det som gör det här, de här sociala medierna så oerhört turboladdade i vissa sådana politiska känsliga frågor. Det vill säga att vi som människor, vi tenderar att vi vill, i sociala medier så agerar vi på känsla. Antingen någonting så delar vi med oss eller gillar eller vad vi nu gör. Sånt som gör oss arga eller sånt som gör oss glada. Och det vill säga de här liksom ytterligheterna. Och det är ju problematiskt så tillvida att jag menar, skulle det nu handla om semesterbilder eller kattvideor eller du är i kontakt med kompisar eller du gillar någon, du gratulerar någon på födelsedag eller något annat, så det är ju helt oskyldigt. Men sen talar vi liksom om den politiska diskussionen, så leder det ju per automatik till att de här ytterligheterna lätt får väldigt mycket plats i diskussionen på sociala medier. Medan den här, så att säga, liksom lite den här mellanmjölken, den här lite tråkiga, analyserande, mera reflekterande, kanske mera liksom moderata åsikterna, kanske inte får samma plats i diskussionen. Och det är där som de här problemen har uppstått.
Som du nämnde så har Facebook har en så kallad högsta domstol, ett tillsynsråd. Men det är Facebook själva som har valt de här människorna som är med i det. Ska vi nöja oss med det? Eller vem borde vi vilja att ska övervaka Facebook och andra sociala mediejättar?
Jag tror det är lite naivt att tänka sig att man kunde tillsätta en kommitté som samtliga människor på jorden betraktar som neutral och objektiv och rättvis. Att det här är bara liksom så att säga en sån här quick fix. Det är bara en sån här lite plåster på såren och för att nu liksom komma åt så att säga det värsta. Och det finns ju förstås de som anser att också det här tillsynsrådet är absolut partiskt i sitt sätt att arbeta. Så jag tror helt enkelt inte att man kommer åt regleringen av vad som sägs på nätet genom någon slags myndighet eller någon slags kommitté, för att inte tala om någon slags domstol. Folk sparkar nog bakut där redan när man hör någonting sånt. Inte vill man att det ska finnas någon utomstående extern makt som säger vad som är okej eller vad som inte är okej. Det är ju det på något sätt som den här yttrandefrihetsdebatten till syvende och sist handlar om.
Mm. Om man då utvecklar lite tanken, kanske inte ett tillsynsråd, men som vi har nämnt i flera repriser, så med våra nuvarande sociala medier så kommer det känslodrivna algoritmer, och de är också vinstdrivande, de här bolagen, och det har ju förekommit skandaler också där med missbruk av användardata och så vidare. Om man skulle föreslå någon slags public service-aktigt socialt medium där det inte finns de här samma algoritmerna, där informationen på något sätt skulle kunna löpa mera neutralt. Hur ställer du dig till en sån idé?
Det är en oerhört vacker tanke, men den är samtidigt nog väldigt orealistisk, tror jag. För att någonting sånt här ska fungera så det skulle ju kräva då att folk tar det till sig, att okej, jag flyttar över dit då. Nu har vi till exempel idag 2,5 miljarder människor som är med på Facebook. Ska de då flytta liksom då, tycka att jaha, vad är så att säga moroten för att flytta över? Jag tror helt enkelt att moroten är inte tillräckligt stor. Folk trivs ganska bra på de nuvarande sociala medierna. Det är bara ett ovärdesedligt faktum. Jag menar, Facebooks snara död har utlysts i många år. Det har sagts redan länge att nu kommer folk att lämna Facebook. Inte har det alls gått så. De facto så, jo visst, alltså de unga rör sig inte där lika mycket. Men de gör ju till exempel alldeles rekordvinster fortfarande. Alltså, och tar till exempel en väldigt stor del av den digitala annonskakan. Så de har blivit så att säga, de har fått en sån här de facto monopolsituation, och det är väldigt svårt, tror jag, att bryta den, hur ädla motiven för det än skulle vara. Varför skulle folk flytta över till någon public service-plattform? Jag har svårt att se det.
Till sist, ska vi hoppas på att den här debatten mellan då kanske yttrandefrihetskämpar och hatpratsmotståndare får en lösning inom ens en överskådlig framtid, eller tror du att det här är vår tids stora olösliga debatt?
Jag tror att det delar en olöslig debatt, det tror jag. Och sen så vill jag framhålla det som jag brukar i väldigt många sammanhang framhålla, det vill säga att vi kommer inte åt det här problemet via reglering, utan i grund och botten handlar det här ändå om utbildning, och det handlar om mediekunskap, om medvetenhet, allmän medvetenhet om hur man rör sig i de enorma strömmar av information som vi snubblar över hela tiden i dagens läge. Och den här informationstsunamin som väller över oss, så det måste man så att säga komma åt andra vägar. Det kommer man inte åt via lagstiftning eller reglering. Där krävs det en medvetenhet och en mediekunskap.
Tusen tack Jonas för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.